Så läser vi ur Johannes evangelium, det 11:e kapitlet. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betanien, by där Maria och hennes syster Maria bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systerna skickade bud till Jesus och lät säga: Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han: den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar 2 dagar där han befann sig. Men sedan sa han till lärjungarna: låt oss gå tillbaka till Judén. Amen. Det temat är ju att leva tillsammans. Och vi människor är ju sociala till vår natur. Vi är födda så, att vara sociala. Adam fick ju sällskap av Eva för att han inte skulle gå under av sin ensamhet. Det är så beskriver ju faktiskt Bibeln det, att han inte skulle gå under av sin ensamhet. Så att vår förmåga att vara social, det är en del av Guds avbild. Att kunna integrera. Och Bibeln har ju extremt mycket att säga om människan som social varelse. Väldigt mycket. Vi i det moderna samhället, vi håller ju på med det här med att vara social varelse på väldigt många olika sätt. Framförallt inom vetenskaper, och vi har kurser och konferenser. Och vi gör ju allt vi kan för att få det här att fungera, att vara en social varelse. Vi har psykologin. Är det någon psykolog här? Där har vi en psykolog. Som Eva. Psykolog. Alltså, det handlar ju att utveckla den individuella förmågan att delta i det sociala livet i grunden. Alltså det är på det individuella. Och Bibeln är ju full av goda råd hur vi ska utvecklas som människor och individer för att bli bättre sociala varelser. Jag tror ni har läst ganska mycket sådana bibelord, ni som läser Bibeln. Sen har vi pedagogiken. Vi har några pedagoger här, va? Ja. Som handlar om att barn ska integreras i samhället och bli en social varelse. Alltså man ska lära sig att bli en social varelse. Och sen har vi sociologerna. Är det några sociologer här? Det är bara jag som är sociolog. Jag är utbildad sociolog. Som handlar om hur vi människor är sociala i grupp. Tillsammans. Att leva tillsammans. Det är alltså, egentligen handlar ju det om sociologin. I det moderna sättet att tänka. Så det är en blandning av sociologi och teologi. Och Bibeln återkommer ju ständigt till detta. Hur ska vi klara av att leva tillsammans som människor? Och om ni vill lära er en del om sociologiska teorier, då ska ni faktiskt läsa Paulus. Paulus var nog en av världens första sociologer. För han förstod hur det är att leva tillsammans i grupp. Och det är det hans brev handlar om. Hur ska vi bete oss tillsammans när vi är i grupp? Vi tillhör kristendomen. Och sociologerna säger att religionen har 2 viktiga roller. Integration och transformation. Och det är alltså hur man förhåller sig mellan de här 2, integration och transformation. Ni vet vad transformation betyder? Förändring, kan man säga. att göra om. Ja. Och då är frågan, hur förhåller sig vår kristna tro till de här två? Integration och transformation. Den politiska världen vill ju att religionen ska vara integrerande. Att vi ska bli en del som erkänner de sittande politiska systemen. Vilket innebär att kyrkan ofta institutionaliseras och blir en kyrka med dogmer för hur vi ska bete oss. Som har varit mer inriktade på att lyda, kanske till och med politikerna, än att lyda Gud i vissa fall. Man har hänt att man har förklarat en politisk social ordning för helig. Och till viss del så kan man säga att det här är vägen mot sekularisering. För då börjar man ju förlora vägen till tron. Därför att tron bygger på inte att det följer de externa normerna, utan att du har en levande relation till Gud. Och den viktigaste källan till förändring i samhället är personers tro och övertygelse. Om man läser historien så kommer man fram till att de människor som har förändrat historien kanske allra mest är de som har burit på en tro. Och låtit den tron vara så viktig att de är beredda att den tar sig nya uttryck, nya former. Eftersom de själva har upplevt Gud och Guds kraft så stor. Den tro som vi bär på, som Bibeln inbjuder oss till, handlar om omvändelse och att skapa någonting som är bättre. Inte att förstöra saker och ting, utan skapa någonting som är bättre i våra liv och i vårt samhälle tillsammans. Och det är viktigt att behålla den här tron, det här perspektivet, att tron kan leda till förändring, till någonting bättre. För vi är indragna, så det här med samhälle och samhällsutveckling är ju en skaparprocess. Vi är indragna i en skaparprocess. Gud skapade världen, men den här processen pågår hela tiden. Och vi är en del av att skapa det samhälle och den värld vi lever i. Så det finns egentligen inte någon given form eller struktur att så här är det. Utan det är vi som skapar det utifrån vår tro. Det som är viktigt här och nu. Det vi brinner för här och nu. Men sen har då samhället gjort sitt bästa för att skapa begränsningar för den här tron. Vi vet att inom vetenskapen finns det något som heter positivismen, som menar att bara det som syns är det man kan tro på, eller det som är fakta. Och man har skilt på tro och mening, världen och mening, Gud och jorden och det materia. Och då ser vi resultaten idag. Materialism, girighet, kärlekslöshet. Och alltså, vi som känner den svenska sjukvården, vi kan nog identifiera oss i de här systrarna. När Lazarus blev sjuk och så Jesus säger nej, han får vänta några dagar. Nu hade Jesus ett helt annat perspektiv än vad vi har i vår sjukvård idag. Men Även vår egen tro, vårt eget liv är utsatta för de här krafterna som finns i samhället. Som försöker att påverka alla människor på olika sätt. Ordet vishet betyder att genomskåda. Att ha glasögon som gör att man genomskådar. Vad är det som är på gång? Vad är det som händer? Och det här är både kyrkans och trons uppgifter. Att genomskåda det som händer och sker. Och sen våga tro på andens förändrande kraft att skapa någonting bättre. Vi läste om Rut. Rut hade den här tron på skaparkraften att någonting skulle bli bättre. Hon följde med sin svärmor till ett främmande land. Det var inte hennes eget land. Och hon fick se, alltså när man läser Rut som fortsättning så ser man ju hur den här världen förändrades, hennes värld förändrades till någonting annorlunda, någonting bättre. Syskonen i Kapernaum fick uppleva den här förändrande kraften när Jesus väl kom. Paulus skriver om den här förändrande kraften. Hur den som är förföljd kan få vara en del av den här förändringens kraft. Och kan förändra världen precis som de första kristna förändrade hela romarriket. Så hur är det för oss? Har vi kvar tron på integration och transformation? Att tron har faktiskt en förändrande kraft. Det finns händelser runt om i världen som faktiskt ger en anledning att fundera. Till exempel gjorde man en undersökning i USA. Att alla kvarteren runt kyrkorna hade lägre kriminalitet än övriga områden. Det är rätt fascinerande. Antingen kan ju det bero på att ja, men man kanske visar någon slags respekt för kyrkans värld, men ändå. Alltså runt kyrkan så var kriminaliteten betydligt lägre än i områden runt om på andra ställen. Och sen finns det berättelser om samhällen som har totalt förändrats. Därför att människorna där hade en tro som var villig att leda till förändring. Så nu är min fråga, orkar ni lyssna på en sån berättelse om ett sånt samhälle? Så då tar jag det. Det här är då ifrån USA, där som ju faktiskt är lite annorlunda än oss. Och det är en stad som heter Manchester. Som var utsatt för korruption och droger. Alltså det fanns gott om kriminella gäng och det fanns korruption i samhället. Som gjorde att ungefär man befann sig i samma situation som vi gör i Sverige idag. Man känner den här hopplösheten. Vad är vi på väg? Vad är det som händer? Unga människor fastnar i droger. Kriminaliteten breder ut sig. Men då var det en man i den lokala metodistförsamlingen som bad de troende i de andra församlingarna också att be Gud att avslöja mörkret i området. Vilket ledde till att först var det pastorerna som träffas till bön. Men de hade ingen aning vad de skulle göra. De var bara desperata och började be tillsammans. På det här stället så föddes idén om en marsch mot korruption och droger. Alltså för det goda. Man bad och man fastade för den här marschen, och man fick också då, pastorer och andra fick uppleva hot mot den här marschen, att det här ska ni absolut inte göra. Men den dagen så var det ungefär 3,500 som kom från olika kyrkor i närområdet också. Och som gick tillsammans för att visa, vi tror på förändring. Vi tror på kraften till förändring. Och de berättar om att det här blev någon slags vändpunkt i det här samhället. Nu tändes ett annat slags hopp och en tro på förändring. Och man började samarbeta. Det var en ny sinnesstämning hos människorna i samhället som inte hade funnits där. Och man började då med en massa drogförebyggande arbete. Man började då rehabilitera missbrukarna. Man jobbade i fängelserna. Och man fick ett rehab för tonåringar som man började göra. Resultaten visade att förskrivningen av smärtstillande medel i det här området sjönk drastiskt. Samtidigt så lyckades polisen bli mycket mer effektiva i att hantera hur man jobbade. De fick genombrott på genombrott på genombrott. Man hittade också korruption. Bland borgmästaren var inblandad bland annat. Vilket gjorde att de blev avslöjade och avsatta. Samtidigt så började lokala droghandlare ge sina liv till Kristus och lämna missbruket. En av dem sa själv att jag var den mest förfärliga människa man kan tänka sig. Jag var stenhård på ytan, men på insidan var jag döende. Som åker runt och frimodigt berättar. Han hette Steve Collett. Så hela atmosfären i det här samhället förändrades. Tack vare att man samlades och började be för förändring. Nu har man bytt namn på staden, så den heter Manchester City of Hope. Och de goda nyheterna började ticka in. Till exempel under finanskrisen när arbetslösheten ökade så sjönk den i den här staden. Därför att det var nya företag som kom och etablerade sig. Även turismen i området ökade. Fick ett kraftigt uppsving. Och även kyrkorna fick ett uppsving och består till största delen av människor nu som har omvänt sig från det som var missbruk eller det man var inne i. Så det var en omvälvande förändring i den här staden som började med att man bad. Som en pastor sa, Gud har gett oss mycket människor som ingen vill ha. Så det finns hopp. Det är bara att den ser lite annorlunda ut än vad man pratar om och hör om i Sverige idag. Och det här hoppet, människor som tror på att det går att förändra genom kraften ifrån Guds ande. Där har vi ett hopp i alla lägen. Och jag tror att det här är en väldigt viktigt budskap i vårt land idag. Hur ser vi på det som händer? Är det någonting som vi känner tröstlöshet inför? Eller tror vi på att leva tillsammans, som vi tillsammans i tro är en kraft som kan förändra mer än bara det lilla, utan även det stora.